kvällens talare som är Martin.
Hej allihopa, jag heter Martin, jag är narkoman.
Hej Martin!
Det viktigaste först, jag vill gratulera dig till dina 30 dagar, verkligen. Alltså, det är schysst. Det är tunggång. Och jag vill tacka Henrik. Jag tackar dig jättemycket för att du har bjudit hit mig idag så att jag får tala här på Södergruppen. Och så vill jag tacka er allihopa för att ni gör detta möte möjligt. Och ge mig en chans att få dela med mig av det jag har fått genom den här stora boken och genom det här programmet och genom gemenskapen. Jag har tillfrisknat från min sjukdom idag. Jag tillfrisknade, eller jag har varit nykter och drogfri sedan 1 oktober förra året.
Grattis.
Tack. Och jag har en hemmagrupp som heter Stora Bokengruppen på Mariatorget varje tisdag klockan 6. Ni är jättevälkomna där på Nobba Brassen Nubbes lokaler. Jättefin grupp. Jag skulle vilja börja med att jag skulle vilja läsa ett litet stycke som jag har tänkt på här sedan sidan 53 tror jag det var. Det står så här. Och nu får ni tänka på att jag är narkoman och här står det alkoholist. Bara som ni vet. Det står så här. Om du är lika allvarligt alkoholiserad som vi var, tror vi inte att det finns någon medelväg. Vi befann oss i en situation där livet började bli omöjligt. Och om vi hade passerat den gräns bortom vilket det inte fanns någon återvändo genom mänsklig hjälp, hade vi bara två alternativ att välja mellan. Två alternativ. Det första alternativet. Det ena var, här står det, att fortsätta till det bittra slutet och utplåna medvetenheten om våran outhärdliga situation så gott vi kunde. Dö i den här sjukdomen. Det här är en dödlig sjukdom vi pratar om. Det andra var att ta emot andlig hjälp. Det finns bara två vägar. Vi valde det senare därför att vi ärligt önskade och var villiga att göra ansträngningen. Jag har en liten åsikt som jag skulle vilja dela med mig om er till. Jag tror att när våran storebror Anonyma Alkoholister valde att gå från de långa versionerna av traditionerna till de korta är de vi ser här på väggen, så tror jag att vi gjorde ett ganska stort misstag. Den tredje traditionen till exempel står så här. Där står det. Det enda villkoret för medlemskap i DA är en önskan att sluta använda narkotika och alla andra sinnesförändrande substanser. Den långa versionen säger någonting helt annat. Den långa versionen säger, står så här. Medlemskap bör omfatta alla som lider av narkomani. Det är en jävla skillnad på att lida av narkomani och alkoholism än en önskan att sluta använda. Någon som bantar är någon som, eller liksom vill sluta dricka. Någon som är gravid har en önskan att sluta. Jag ska gå in lite på det, vad det är jag menar. Anledningen till varför jag säger detta. Jag kommer ihåg, jag hade två kompisar i mitt missbruk som jag knarkade jättemycket med. Och det här är alltså, nu snackar vi om, jag är ungefär 16-17 år gammal. Och den ena av dem, efter ungefär 5 års tid, så fixar han en tjej. Och så slutar han bara så här. Den andra skaffade fru och barn och han slutade bara så här. Och jag stod där och jag bara, hur i helvete bär ni åt? Hur fan gör de? Jag har ingen aning. Jag har försökt sluta med den här med droger och alkohol ända sedan den tiden ungefär, någonstans vid 17 års ålder. Och jag fixar inte det. Idag vet jag varför. Därför att jag lider av en sjukdom som heter narkomani. Det gjorde inte de. Och tyvärr, det här är en annan åsikt jag har. Tyvärr så är det så att det finns vissa människor som finns i den här gemenskapen. Som mina kompisar som sätter sig och talar om för oss narkomaner att jag valde att sluta. Den här texten som jag läste upp. Om jag kan sluta på en icke-andlig grund. Om jag kan sluta därför att min tjej säger nästa gång du kommer hem full eller påten så kommer jag liksom, så är det slut. Om jag kan sluta därför att jobbet hotar mig med att liksom, du får sparken nästa gång och så vidare, ni förstår. Om jag väljer att sluta så är inte jag narkoman. Om jag och den riktiga narkoman som kommer in i de här rummen så får höra det budskapet till sig. Kan bli lite fel budskap om ni förstår vad jag menar. För att i huvud taget kunna förstå alltså vad det är. Jag vet inte, jag tror alla ni liksom vet vad det innebär att lida av sjukdomen narkomani. Liksom alla här inne är narkomaner, för det är ett öppet möte visserligen, så det kanske inte alla som är det. Men de flesta här vet. Men jag tänker ändå dra det för er, hur sjukdomen har sett ut liksom, i mig. Jag har en fysisk allergi. Alla ni vet. En fysisk allergi. Jag tar, det betyder att liksom dra i mig en rökare eller liksom snorta en lina schack eller en bärs eller vad det nu är. Så fort jag petar i mig något sinnesförändrande så händer det någonting i min kropp som gör att jag inte kan sluta. Och det kan sluta med vilket vansinne som helst, var som helst. Det är fysisk allergi. Och den är kronisk. Jag kan aldrig bli av med den. Jag kommer inte kunna punda imorgon och jag kommer inte kunna punda om 20 år. Och därför tycker jag att den fysiska allergin är ganska ointressant. Jag har den, jag är narkoman och alkoholist. Jag är 24 timmar om dygnet, jag kommer dö med den här sjukdomen. Och jag kan inte göra någonting åt den. Helt ointressant egentligen. Och idag kan jag säga med handen på hjärtat att den får gärna vara där, jag bryr mig inte. Den själsliga åkomman som är den andra delen av min sjukdom. Och det här tycker jag är... intressant. Det här kan se väldigt olika ut för olika människor. Jag hade den själsliga åkomman i rätt tidig ålder redan. Alltså jag redan som ung så var jag liksom, det var mycket, jag var väldigt rädd och jag var mycket skuld och skam och det var mycket, ja, alla ni vet. Allt det här är liksom symptom på den själsliga åkomman. Alla den här känslomässiga sjukdomen som jag går och bär på. Och jag hade den i rätt tidig ålder just för att jag kommer ihåg första gången jag liksom hällde i mig sinnesförändrande alkohol i mitt fall. Det var där det började liksom. Jag var 12 år och min kompis fyllde 13 och det var därför jag var ute och söp. I Prag då, i Tjeckien. Där var det liksom inga problem för sådana små knattar som oss att springa in på krogen liksom. Det finns inga dörrvakter, det finns ingenting. Det är bara att gå in och det är billig bärs liksom så här. Så där satt vi och hällde i oss liksom och jag spydde ner mig, det var allt det här liksom, jag var skitpackad och jag stod där och jag minns det här så himla väl och det var liksom så här: yes! Äntligen har jag hittat hem. Jag hade funnit lösningen på mitt liv, därför att alkoholen gjorde var att jag kände mig inte rädd längre. Jag hade ingen skuld och skam. Jag hade jag hade hittat det tomhålet som fanns i mig. Som hela tiden jag kände någonstans att jag hade. Fyllde jag upp med alkohol. Och jag kände mig hel. Sen gick åren. Och det tog väldigt, väldigt kort tid. Sen började jag prova på hasch. Anledningen varför jag inte tog tyngre droger redan då, det var för att jag inte kände någon som höll på med det. skulle det finnas folk som hade tyngre droger i min omgivning på den tiden, så hade jag börjat knacka det, alltså med tunga droger ändå. Jag var ett problembarn. Det funkade inte hemma. Det funkade inte med kompisar. Jag vart utskickad från min skola. De religerade mig. Och jag flydde landet, helt enkelt. Jag flyttade till Sverige. Här bodde jag. Jag flyttade upp till Nacka. Jag bodde hemma hos en lite äldre dam då. Ganska mycket äldre. Inakkorderad och hade liksom egen ingång så här och sådär. Och det var liksom då för första gången så hade jag ingen liksom någon som sa åt mig vad jag skulle göra eller inte göra, utan jag var liksom helt fri. Och jag började hitta ett gäng som jag började ta tunga droger med. Och där, det var ännu mer påtagligare än vad det var för alkoholen. Jag har varit råtorsk redan från början. Och jag var liksom, jag började sälja mina stereoapparater. Jag skulle liksom ut, jag bara, nej, jag måste ha droger liksom. Så här. Det var det som hände. När jag fyllde 19 så träffade jag en tjej som jag kan se idag har varit väldigt besatt av. Jag tyckte jag var jättekär då, men idag var jag ser det idag. Det var liksom ren besatthet. Men jag var jättekär i henne i alla fall. Jag liksom, och hon orkade inte med mitt missbruk. Hon tyckte att det var jobbigt. Och hon sa det till mig. Hon gav mig ett ultimatum och sa det. Liksom, om inte du lägger ner nu. Så är det slut. Och jag kunde inte lägga ner. Jag ville. Jag lovade henne att jag skulle göra det. Jag lovade mig själv att jag skulle göra det. Men det gick inte. Och hon gjorde slut. Och där började min depression. Där gick vändningen. I 18-19 års ålder. Där någonstans. Efter det så efter varje race jag hade, efter varje gång jag petade i mig droger, och det här är utan att överdriva, så svor jag för mig själv att nu ska jag fan lägga ner. Nu får du fan med vara nog. Men det gick inte. Jag var kraftlös. Spelar ingen roll hur många gånger jag sa till mig själv att jag aldrig mer ska ta någonting. Lik förbannat så klev jag på. Det var liksom, nu fan helvete, jag lovar mig själv, jag lovar alla mina kompisar. Det var liksom flickvännen som jag hade då, om jag hade någon flickvän då. Och sen så gick det några dagar och så bara, vad fan, var det så jävla farligt egentligen? Nej, det var nog inte så jävla farligt. Det står här i stora boken att vi narkomaner och alkoholister har förlorat valfriheten när det gäller alkohol och narkotika. För vi kommer inte ihåg det lidandet som var för sen, som för en vecka eller för en månad sen. Jag kommer inte ihåg. Det här aldrig mer, som om det aldrig existerat. Och därför var jag ett ekorrdjur som jag inte kunde ta mig ur. Oavsett konsekvenser. Jag det slutade med att jag knarkade bort relationen till mina föräldrar. Min lägenhet, jag hade ingenstans att bo. När jag varit vräkt från min lägenhet så kom jag ihåg att jag flyttade in i ett stort kollektiv där det var liksom öppet hus för pundare i princip. Liksom. Och jag sa det, nu kommer jag in här, nu ska jag bo här. Liksom. Och samma dag som jag kom in så var det två stycken som flyttade ut. De orkade inte med mig. Och då var det narkomaner. Det var de som orkade med mig, det var de som pundade lika mycket som mig. Så jag bodde där lite tag sen gick jag därifrån. Jag kommer ihåg en gång, jag vet inte, folk brukar liksom prata om det här, ett minne som jag har som liksom är min botten, eller vad man nu ska kalla det för. Jag hade spenderat natten på T-centralens tunnelbaneperrong. Och en kille kommer fram till mig ungefär vid 4-5 tiden på morgonen, och så rycker han lite i mig så här, och så säger han så här: fan, ska inte du åka hem nu? Så här. Och jag vaknade där och sa, jo, jag ska åka hem. Så här. Bara att jag hade ingenstans att åka hem. Jag hade ingenstans. Jag skämdes jättemycket för att jag var bostadslös, men jag hade ingenstans att åka hem. Och efter det, det enda jag överhuvudtaget funderade på, det var varför jag överhuvudtaget levde. Där gick det liksom. Det var så här, nu orkar inte jag mer. Så var det. Inte ganska kort tid efter det, så tack och lov för det svenska systemet, så fick jag ett stödboende att bo på. Ett ställe, Lennon, som ligger på Östermalm. Där flyttade jag in. Och det här, nu tycker jag att det här är intressanta, tycker jag, i min story från och med nu. Därför att när jag går runt med alla de här känslorna efter varje gång jag hade sagt att jag aldrig mer ska knarka, och efter varje gång jag hade gjort det ändå, så börjar jag slå på mig själv. Jag börjar tro att jag är en ryggradslös liksom människa med taskig karaktär som hade förlorat, eller som inte kunde säga nej, helt enkelt. Jag tror det var det handlade om. Mina två polare, de hade ju lyckats. Varför kunde inte jag? Så jag var helt känslomässigt nedstampad i marken. Och jag kommer in på mitt första möte. Och jag vill verkligen att ni... Ja, alla ni vet hur det är att gå på ett första möte. Alla ni vet. Jag kommer dit och... första jag får höra, det är en kille som, jag kom lite sen så här, så folk visste inte att jag var ny och så där, men jag kom dit och så var det en kille som sa så här: ja, det här kan låta lite stötande för vissa av er, men det skiter jag i. Och sen började han snacka om att det var någon hans, ja, jag behöver inte gå in på det så mycket, men det var hans tragiska berättelser, kan jag säga. Den ena efter den andra. Och jag gick därifrån efter en kvart. Och mådde bra mycket sämre än vad jag gjorde innan jag kom dit. Och jag svor för mig själv att jag kommer aldrig mer gå på ett möte i hela mitt liv. Som ni ser så sitter jag här idag. Tack och lov. Men då var jag helt nedstampad till marken. Tack och lov så hade jag två stycken som bodde på det där stödboen som sa så här: nej, Martin, kom, vi går på ett annat möte nu. Vi går på ett annat möte. De släpade mig till ett annat möte. Jag tog återfall däremellan. Det vill jag också berätta att jag gjorde. Och som ni ser så överlevde jag det återfallet, men det är inte alla människor som gör. Det är en dödlig sjukdom vi pratar om. Jag går på mitt andra möte. Jag kommer in där och jag får en sån här återfallsbricka, en vit återfallsbricka liksom. Och folk klappar i händerna. Och jag, i mitt liksom självcentrerade ego, du vet, hela världen kretsar kring mig, fick dela av mig lite om hur synd du var med på det mötet. Så fick jag uppmärksamhet. Hur fan vad skönt. Jag vet precis vad jag ska göra nu. Och jag tror att det var det som var lösningen. Så jag började gå på möten. En jävla massa möten. Det står här, vi är offer för självömkan och depression. Står det. Och jag började dela av mig. Jag gick på möten och duschade av mig, som jag kallade det på den tiden. Jag kommer hit och duschar av mig. Det kändes bra efter mötet, jag gjorde det. Jag mådde bra, jag gick ut, duschade av mig lite. Sen gick jag utanför mötet och så var det så här: vad skönt, jag hade fått en tillfällig sinnesro. Hade du någonting att göra med nykomlingen som satt längst bak på mötet? Som kanske var där för första gången. Direkt från avgiftning. Som inte visste om han kanske ville överhuvudtaget leva eller dö liksom. som var helt förvirrad och kom in. Alla ni vet hur det var på ett första möte. Hade någonting med han att göra? Nej, jag hade ingenting med honom att göra. För jag var där och var helt upptagen med mina relationsproblem. Jag fortsatte. Jag gick på 2-3 möten, ibland 2-3 möten om dagen, jag gick på ett möte om dagen. Så här höll jag på liksom. Jag tyckte liksom, var många möten, då kommer jag klara det här. Jag kommer bli nykter, jag kommer bli drogfri och allting kommer bli okej. Jag måste bara vänta liksom, lite med tid och sådär. Så kommer allting bli okej. Men jag var bara sjukare och sjukare. Och jag tog återfall, och jag tog återfall, och jag tog återfall. Och jag kom tillbaka och jag sa, vad i helvete gör jag för fel? Till slut så hamnade jag på ett möte borta i på Hammarby, träffade en kille som han sa det i sin delning liksom. Han sa så här, ja, det här är ett handlingsprogram, sa han. Och jag bara, ett handlings vadå? Jag har ingen aning, jag har aldrig hört det förut. Det är så, men okej, det är möjligen att jag hade hört lite om ibland om stegen här eller ibland lite om stegen där, men alltså det enda jag egentligen satt och tänkte på, det var vad jag själv skulle säga. Jag kunde liksom gå på möten, jag kommer ihåg, jag kunde gå på möten och folk satt och läste de här hur det fungerar och alla de här pamfletterna och det där. Jag bara nej liksom, sluta läs om det här, ta bort massa viktig tid där vi ska liksom sitta och snacka om mig. Men efter hur som helst, när jag fick höra den här killen och sa det, så gick jag fram och frågade honom, kan du vägleda mig genom de här? Och han sa det, ja, det kan jag göra. Är du villig att göra vad som helst? Ja, det är jag verkligen. Är du villig att sluta för gott? Ja, det är jag verkligen. Och han tog mig till ett möte där man inte får dela om man inte gjort 50 steget. Det var det första jag märkte när jag kom dit. Han bara, kom på ett möte, vi ska gå här. Så gick vi till det mötet. Man får inte dela det om man inte gjort 50 steg. Så när jag kom dit, jag bara, ja men vad fan gör jag här då? Om jag inte ens får dela, alltså, det finns ingen mening med det liksom. Och jag höll på precis, han körde igenom de här stegen ganska snabbt. Jag höll på med min fjärde stegs harmlista, ni vet. Och hela det mötet kom upp på min harmlista. Med alla som omfattar min sponsor och hans fru och hela liksom gänget. Så här. Men det jag märkte var efter ungefär ett par veckor som jag hade gått där, att fan, de här människorna, de har någonting, de har liksom, de sitter inte här. Jag fick inte höra en enda krigshistoria. Inte ett enda problem fick jag sitta och lyssna på. Utan jag fick höra det som var lösningen på mitt problem som nykomling. De satt och delade om sin erfarenhet om vad som är i den här stora boken. Och efter det, eftersom att jag var tvungen att vara tyst, så kunde jag inte prata. Och då var jag tvungen att lyssna på vad folk hade att säga. Och efter det, efter att, tack och lov att han gjorde det med mig. Och att han bad mig i princip att vara tyst. Och lyssna på vilket budskap som kan komma till mig. Och gjorde de här stegen. Så kan jag idag förstå att när det står där i tionde steget att vi har återfått vår mentala hälsa, att jag inte längre behöver knarka eller dricka. Jag behöver inte knarka eller dricka då. Tack vare att han var villig att gå igenom den här stegen ganska precis hur det står här. Det står i familjen efteråt, så står det så här. Det står så här, vi alkoholister är känsliga människor och för somliga av oss tar det lång tid innan vi växer ifrån detta allvarliga handikapp. Den mentala besattheten, det som gör att jag hela tiden tror att drogerna och alkoholen gör någonting för mig, är jättelätt att övervinna. Det är bara att göra de här stegen så det är klart. Så behöver jag inte plocka upp. Den känslomässiga biten Efter jag fick det här andliga uppvaknandet, jag kommer ihåg det, jag sprang runt liksom på stan och jag kunde inte sluta le. Liksom. Allt var helt underbart, jag hade hittat mig själv igen. Jag liksom vaknade varje morgon med ett vrål för att jag var av lycka. Liksom. Jag var hur glad som helst. Det gick till och med till en sån gräns att grannen knackade på och frågade vad fan det var jag höll på med det. Men jag var jättelycklig. Sen åkte jag på en förkylning. Och då var det som hela harmlistan bara smockade rakt upp i ansiktet med oss. Och jag slutade be. Jag slutade göra min inventering. Jag började skylla på alla andra. Jag hatade mig själv. Jag gick direkt tillbaks dit där jag var innan. Därför att jag tappade den här andliga spänsten. Det finns så mycket jag skulle kunna... Jag vet inte, det finns massor jag skulle vilja dela med mig om det här. Men det... Jag kan inte säga någonting annat än gör det liksom. För det här är lösningen. Det, genom att jag tillämpar andliga principer så kommer jag inte bara få kraft att hålla mig nykter och drogfri. Jag kommer också få kraft att liksom ta hand om alla de här... Liksom, yttre omständigheter som jag hela tiden hade problem med förut. Som jag gick och delade av mig på mötena. Jag säger inte att det är något fel med att dela om problem, alltså problemen. Men inte på mötena, tycker jag. Faktiskt. I respekt för nykomlingen. Det står i här någonstans att vi träffas ofta så att nykomlingar ska finna den gemenskap de söker. Jag är här idag för att förhoppningsvis kunna sätta liksom något frö i någon. Det är därför jag går på möten. Och i bästa fall kanske hitta någon jag kan sponsra. Jag vet hur jag ska göra idag. För att hålla mig nykter och drogfri. Det är vad de här stegen har lärt mig. Jag vet precis hur jag ska göra. Om jag gör det jag ska så kommer inte jag att dricka och droga. Jag behöver inte be idag liksom, för att inte knarka en dag i taget. Det har aldrig funkat på mig. Jag vet inte hur det är med, men det har aldrig funkat på mig. En dag i taget. Hålla mig nykter en dag i taget. Det har aldrig funkat. Skulle det funka så skulle jag inte behöva den här boken. Då skulle jag inte behöva er. Då skulle jag inte behöva de här stegen. Jag förstår att när jag kommer till 11:e steget. Då kan jag börja tillämpa de här principerna bara för idag. Det är en viss skillnad. Ja, det är lite snurrigt i min skalle just nu. Så jag tror jag stannar där faktiskt. Och tackar er så mycket.